Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Brottsofferpodden. Detta är del 2 i Mirandas gripande berättelse. I del 1 berättar Miranda att hon ville åka till Sverige då hennes pappa redan bodde här. Hon lyckas tyvärr inte resa utan hennes man som hon tidigare tänkt göra. Och första stoppet på resan till Sverige blir Turkiet. Och det är här del 2 tar vid.
Då vi delade nätterna, vilka ska sova vart. Mm. Och det var vår tur att ha sovrummet.
Hur länge var ni i Turkiet?
Vi var 3 månader bara.
3 månader. Men var det så här plan, man måste stanna där för att ta sig vidare? För grundplanen var ändå att ta sig till Sverige.
Ja, precis. En natt när vi skulle lägga oss, han passade på, det var vår tur att ha sovrummet. Han försöker ha sex med mig. Mm. Och det gör väldigt ont. Det är jättejobbigt och jag har blivit frisk precis då. Var inte riktigt frisk än. Men han börjar.
Bättre,
ja, han börjar på riktigt att ha sex. Och då fick jag värsta onten. Och då skrek jag och sprang på toa och såg att jag blöder. Och då får jag panik för att jag hade hört den kvällen som det var förlovningsfesten. Min faster hade skickat oss och sovit utanför det rummet som hon hade fixat. Att om det ska hända någonting, jag ska visa dagen efter blodiga duken till henne.
Okej. Okay.
Och då får jag panik. Ingen är här. Ska jag visa till min mamma? Vad ska jag göra med den? Ska jag bara torka mig och kasta papperna? Jag har ingen duk. Det är bara papper. Och då går jag gråtande till honom. Titta vad du har gjort med mig. Jag blöder. Vad ska jag göra? Ingenting. Och då blir han mer upphetsad. Mm. Och då vill han fortsätta. Jag har ont. Sluta med det. Kan du svara vad jag ska göra med den? Ingenting, du är min. Och då blir han bara, ja,
han vill
jag
ha
vill
mer.
Ha dig mer.
Ja, det, ser.
Det var katastrof, jag visste inte hur, det var blandade känslor, grät. Jag var arg, jag ville skrika. Jag sa, om du fortsätter, jag skriker som min mamma kommer hit.
Respekterar han det, eller hur?
Han respekterade. För att han tänkte, om jag skriker så de tror att han gör någonting med mig. Så han slutade med det. Men pratade, titta vad vackert det var och du är min och nu vet jag att du är riktigt min. Och jag fattade inte vad han menar med det.
Han menar att du var hans första?
Ja, precis. Och det är han som har gjort det med mig. Mm. Efter 3 månader när de sitter och pratar med smugglaren, min bror och de andra vuxna, och säger min ålder, då säger han, ja men varför har ni inte sagt tidigare, hon är mindreårig så vi kan skicka honom henne som vanligt. Hon behöver inte göra sånt. Det räcker bara att fixa hennes pass och hon kan flyga med sitt pass.
Mm.
Hon är mindreårig så hon behövde inte stanna så länge. Och då säger han, men hon kan inte åka ensam. Jag är hennes man. Ja, men vi försöker skicka dig också. Men på ett annat sätt. Men hon kan flyga vanligt.
Så de separerade er?
Ja, bara 2 nätter kanske.
Okay.
Mina barns pappa.
Så han hade kommit
till
Sverige?
Jag träffade honom.
Han hade kommit till Sverige för er?
Ja, vi skulle träffas där i Malmö tror jag. Sen åkte från Malmö direkt till Uppsala. Tror jag. Antingen Uppsala eller Stockholm. Jag tror det var Uppsala tågstationen som min bror och pappa kommer att hämta oss.
Hur var det att träffa pappa?
Det var den stunden jag väntade på. Jag bara hoppade i hans famn. Men han tog handen och stoppade mig framför min bröst. Och det var som att han ville ta avstånd för att jag är gift nu.
Mm-hmm.
Jag ska inte vara den lilla tjejen. Jag är inte den lilla tjejen längre för honom.
Vad fick du för känslor där?
Det kändes jättejobbigt. Jag behövde min pappa. Men jag själv var blyg också. För att jag var den lilla prinsessan som satt till och med bara en liten trosa på hans knä en gång i tiden. Men nu är jag gift och har kommit till min pappa med en man. En okänd man.
Vad fick de för relation? Din man och, eller din...
Inte så bra relation. Han tyckte inte om så mycket honom. Han var inte... Det var inte min pappas favorit.
Jag förstår. Men om vi backar lite där. Nu har ni ändå kommit till Sverige. Vad händer i Sverige? Liksom? Alltså, vi säger så här, ni kommer ändå från Iran. Och ni kanske är på semester men ändå smugglats hit förutom du. Så här, vad händer i Sverige? Så här, blir det någon...
Vi kommer till Sverige. De har redan varit här, till exempel min bror, min svägerska, de hänvisar oss att hur vi ska göra. Och det första han gjorde med mina barns pappa, han tog min bror till badet, Sveriges badplats, Frisov, som både man och kvinnor sitter naken på bastu.
Aha.
För att han ska inte bli chockad om han ser sådana grejer här i Sverige. Det är så du ska komma och leva.
Det var sån kulturkrock.
När jag skrev boken, det står på boken också. Elisabeth som hjälpte mig med boken. Hon frågade mig om det. Hur kändes det när du kom till Turkiet och du såg helt annorlunda samhälle? Jag satte märke det första, även om jag var sjuk. Jag satte direkt märke på tjejerna som hade korta byxor, så vackra, sminkade, klackskor. Det var så vackert för mig. Det kändes som att varför jag kan inte gå så här? Jag fick en riktig örfil när jag tog min mammas, när jag var barn och jag ville bara sminka. Jag tog min mammas smink och sminkade mig och tog hennes klackskor. Mm. När min bror kom och såg mig på det sättet, jag fick värsta örfilen bara för det. Vad vackra de är.
Fick du någon så här förhoppning om att du också någon dag eller väldigt snart skulle kunna också kunna gå med
precis.
Smink? Precis,
Jag hoppades att det skulle bli så för mig också.
Men var tanken att komma till Sverige för bo eller var tanken för att semester och träffa pappa?
Nej, bo.
Bo.
Ja.
Skaffa sig ett nytt liv.
Precis.
Men du var ändå gift och du var tonåring.
Ja.
Var en ung tonåring. Så här, också väldigt ung tonåring. Var det någon i Sverige som reagerade på det? Om du kom ut i det, typ, det svenska samhället, jag menar typ bland många svenskar och typ myndigheter och sånt. Kom du i kontakt med det?
Ja, socialen, det första som ville ha bevis att vi är gifta. De skulle skicka honom till flyktingförläggning. Och jag fick stanna hos min pappa för att jag var minderårig.
Ursäkta att stoppa nu när jag hör så här. Vill ha bevis på att ni var gifta. Så att de visste att du var gift med en äldre man. Och de accepterade men ville ha bara bevis på det.
Exakt.
Det låter jättekonstigt så här.
Ja.
Det, ja.
Då förstod jag ingenting. Jag var 14 år. Jag var en tjej, en kvinna. Jag var bara tyst. Men nu har jag mycket att säga.
Jag
är riktigt besviken, irriterad. Sverige kunde vända mitt liv helt och hållet. Men de gjorde inte ett dugg för mig. De kunde bara fråga. Bara ställa en fråga. Hur mår du?
Ja.
Hur känner du att du är gift?
Var det någon som pratade med dem om det? Ingen? Fanns det någon organisation att rekommendera? Fanns det någon person?
Ingen.
Jurister? Ingenting? Det var bara det var fullt normalt typ.
Det enda jag visste som jag hade hört bara att kvinnor har mycket rättigheter här i Sverige. De tar hand om kvinnor väldigt bra. Men det var ingen skillnad för mig som var från Iran.
Du tänkte att de här rättigheterna tillhör inte mig?
Nej. Så det var ingenting som hände mig. Mm. Tills jag bestämde själv.
Ursäkta att jag avbryter ner, men var det någon annan i närheten så här, där du gick och gått för som reagerade, som frågade, det är inte normalt att du gick?
Nej, ingen. Ingen.
Nej, ingen.
Det var acceptabelt för alla. De har accepterat. Alla har accepterat. Sen socialen, de visade, vi hade alltid tolk. Det enda personen, det var den tolken, persiska tolken som satt där. När han gick, jag vet inte om han gick på toa eller något, den dagen som han tog med sig den förlovningsfestens bilder och sånt och visat till socialen. Då sträckte hon och gav mig ett nummer. Ring mig om det är något.
Mm.
Och jag gömde direkt i min ficka för att jag var väldigt rädd.
Förstod du att det var någon sån liten lapp för hjälp? Eller
nej, ingenting. Jag trodde kanske det är någonting som hon vill ha mig illa eller hon vill säga någonting. Jag visste ingenting. Om hon skulle säga eller skriva någonting på persiska på brevet, på pappret. Jag vågade inte ens. Det här är mitt nummer, skrev hon bara. Eller sa hon bara.
Mm.
Den tiden förstod jag ingenting. Men senare tänkte jag, ja, hon var en kvinna. Hon bodde här i Sverige ett par år. Hon märkte direkt hur jag har och hur han är med mig. Och hur han styr mitt liv. Och jag vågar inte ens prata när han är där. Så hon märkte som en persisk kvinna som har bott här i Sverige längre tid. Men det var...
Kändes den här lappen på något sätt bra? Du har ju nämnt lite att du inte visste riktigt vad det handlade om. Men var det någonting att det var i alla fall någon som ser situationen?
Inte den tiden.
Inte den tiden.
Den tiden jag förstod ingenting. Jag bara var rädd att jag ska inte göra någonting så det ska bli dålig och jag ska bli skyldig igen. Och det är Sverige, det är fritt land, det är mycket annorlunda saker här som kan hända och jag kommer bli direkt skyldig.
Jag förstår. Gick det fortfarande under den här tiden med typ slöja och täckte dig?
Ja, i 5 år här i Sverige. Han ville att jag ska täcka mitt hår. Och jag hade stora bröst. Han ville att jag ska köpa ännu större kläder för att de ska inte synas. Men han själv kollade på andra kvinnor, tafsade på tjejer, unga tjejer, drack alkohol. Och han hade så kontrollbehov. Han var så svartsjuk. Samtidigt med jobb, om jag skulle jobba med en man, det var samma sak. Om jag skulle prata med någon i telefon, vem var det? Vad ville han?
Så han var extremt svartsjuk och höll det hårt.
Men han var själv helt fri. Jag har aldrig ställt fråga, vem var det? Vem gjorde det? Vad har du gjort? Vad har du varit? Ingenting sånt. Men innerst inne jag var ändå arg och ledsen och besviken att han gör vad han vill. Men jag kan inte ens öppna munnen och säga hej till någon annan som han kanske inte känner. Eller om det är min arbetskollega. Eller till slut det var så många som av mina släktingar, mina syskonbarn som ville inte ens komma hem till mig. För att de var trötta på honom. De var rädda för honom.
Mm.
Att han ska tafsa på dem.
Ja, det var så illa.
Ja, han tafsade en natt när min brorsdotter ville sova över hos oss. Hon sov på golvet. Och på morgonen när hon vaknade, hon var bara 10 år. Och då var jag 5 år äldre än henne. Och hon vaknade och hon sa, ja, han var på mig i natt. Han tafsade på mina bröst. Och det var ni sådana här barndombröst som håller på att växa. Ja, han var på natten och tafsade på mina bröst. Och då tystnade han mig. Han sa, du får absolut inte prata. Säg till hon, han hotade till och med oss. Att ni får inte säga till hennes pappa.
Mm.
Annars han kommer döda dig först, sen henne. Det är vi som är skyldiga att han tafsar på henne. På det sättet han hotade oss. Ja, så det var...
Hur lång tid tog det innan, det är ju jättehemskt att höra det där, alltså, men hur lång tid tog det innan ni typ akklimatiserade er i samhället och typ blev en del av det med jobb och boende och allting?
Det första jag började efter kanske 3 månader, vi fick uppehållstillstånd väldigt tidigt. Det tog bara 3 månader någonting och efter det jag började. Jag hade slutat 5:an i skolan i Iran. Så jag började 5:an i Sverige.
Som gift? Skolan.
Precis. Ja, gift. Och jag går samma skola som samma ålder som jag.
Hur reagerar skolkamrater och lärare och allt sånt där?
Skolkamrater reagerar lite konstigt. De som kommer från Iran, för att första klassen som vi alla var från olika länder.
Okay.
Och jag hade några som var från Iran, det var vanligt för dem. Men några andra klasser som brukade samlas på fredagar till exempel, gå ut och fika och så. Jag kommer ihåg en afrikansk kille kom och ville bjuda mig på fika. Ja, vi ska samlas och gå ut och fika tillsammans allihopa. Kom. Och jag bara tittade på väggen och visade min ring. Att jag är gift. Nej, det är du inte. Jo, jag är gift. Jag får inte. Och det var bara ta cykeln, komma till skolan, cykla hem igen. Och under tiden när vi har lektion... Jag bara tänkte vad jag ska laga för mat, hur ska jag göra, vad behövs det köpa för maten.
Och du tog hand om hushållet samtidigt. Precis. Som du gick i 50 klass.
Ja.
Men när började du inse att det här att leva med din man, inte att alltså du ändå kanske på något sätt kunde ta ur det? Att det var, hur länge hade du varit i Sverige då när du insåg att jag kanske ha rätt att ta mig ur den här situationen?
Det tog väldigt lång tid för att jag vågade inte.
Hade du någon att prata med under den här tiden?
Nej,
ingen.
Nej, det var bara min brors dotter. Efter när det hände det där med tafsande med bröstet. Då började vi prata med varandra.
Okay.
Och då sa jag till henne, för att hon visste att han tafsade på hennes systrar också.
Okay.
Och då sa jag till henne, om jag kommer inte finnas en dag, då vet du varför.
Vad svarar hon då?
Nej, det ska inte hända dig någonting. För att vi var väldigt nära. Nej, han ska försvinna. Det ska inte hända någonting. Jag kommer säga till min pappa. Nej, du får inte säga till din pappa. Och han hade redan hotat mig. Och jag var rädd att om min bror ska veta. Om min bror blir aggressiv. Eller ja, veta någonting om sådana grejer. Han blir riktig. Ja. Aggressiv.
Jag förstår.
Då började jag försöka ta livet av mig med olika tabletter först. Egentligen var för att se mig. Jag finns. Hallå?
Ja, jag förstår.
Jag är här. Ja. Jag håller på att dö. Rädda mig på något sätt. När hon frågade mig, och då... Ja, jag är trött. Han beter sig så. Och jag har inte frihet. Han kollar, han är med andra kvinnor. Han tafsar på unga tjejer. Han gör det här och jag får inte göra någonting. Jag får inte, det går inte. Jag är helt trött. Ja. Du vet, vi är svenskar. Jag är en svensk kvinna. Om det är såna grejer i ditt liv, då är det eran kultur. Jag kan inte blanda mig i det här.
Konstigt svar.
Psykologer bara sitter och antecknar. Och till slut de säger, tyvärr.
Var det som att det gav hans beteende och rättfärdigande att det ändå var okej? Okay? Det finns inte ens någon hjälp i Sverige.
Ja. Liksom så här. Det är vår kultur. De kan inte göra någonting.
Men vad händer efter det här? Alltså, det var ju garanterat ett rop på hjälp. Så här, och, fick du något stöd från dina föräldrar eller bröder?
Nej,
eller någonting?
Ingenting.
Alla bara hade skyddslappar på.
Det, ja. Slut. Varför gjorde du så? Varför? Du har ett barn. Tänk på ditt barn. Sen en gång efter det jag sa, men... Ni ser inte mig. Jag mår dålig. Jag kommer inte leva med honom. Jag måste separera. Och då var det katastrof. Samma svägerska sa till mig. Om du tänker inte på dig själv. Tänk på vad andra säger. Tänk på din sjuka mamma. Hon kommer få hjärtinfarkt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
då blev jag rädd igen.
Mm, jag förstår.
Då backade jag. Ja, jag ska leva.
Hur gammal var du här? Hur lång tid hade det gått när du väl bestämde dig att jag ville skilja mig? Så här.
Jag var 30 år.
Det var 30 år då?
Ja.
Så att det hade gått ytterligare 11 år efter det här självmordsförsöket eller ropet på hjälp?
Ja, men det har gått. Det var inte första gången jag försökte med råttgift i alla olika maträtter, drickor, kaffe, te, vad som helst. Men det hände ingenting.
Men bara på dig själv, aldrig på honom?
Ja, ja. Nej, bara på mig. Ja. Om jag backar lite, råttgiften hjälpte inte och efter ett tag, då sa han, vi säger med som skojskull, han sa till mig att ja, jag har ett förslag om du ska ta livet av dig en gång till. Du behöver inte besvära de många andra med sjukhus och jag vet inte vad och oroa andra. Du kan göra det direkt. Det finns någonting i Gultmets affärer. De har ett medel som du kan fixa. När du tar den, du dör direkt.
Mm.
Då sitter den i min hjärna. Och efter ett tag, när jag bestämde igen, då vet jag att det finns en gulmetsaffär i Uppsala som är från Iran. Jag visste bara att han är från Iran. Mm. Och jag går förbi, jag vill ta den ifrån honom. Be om en liten mängd av det. Och så gå iväg och bara ta den. Om det inte hjälper igen, jag ska bara gå direkt till tågstationen och kasta mig framför tåget.
Alltså så att, nu ursäkta att jag avbröt dig just i det där, men så du går in i en butik och ber om ett medel som du är övertygad om att det här kommer att dö av, och han bakom kassan reagerar inte över.
Jo, han reagerar på vilket sätt. Han är livets ordare.
Jaha, okej. Okay. Han var inte från Iran. Eller han var från Iran.
Han var från Iran.
Vad tillhör livets ord?
Och han hade försökt att ta livet av sig också. Så han ser, Jesus hade pratat med honom att han ska, någon ska komma och du ska rädda hennes liv. Och vi ska gå in till kontoret och be och ta emot Jesus och halleluja och allt det där. Och då, det var en gång till, jag fattade inte vad som hände i mitt liv.
Ursäkta, jag skrattar,
någon,
men det var
precis, någon säger, exakt, någon säger någonting och han vill att jag ska repetera samma saker. Och halleluja, Jesus är i ditt liv, grattis. Punkt och slut, jag är livsordare nu. Hej och hå.
Och nu ska allt vara löst.
Precis, allt är löst och kärlek kommer direkt och Jesus rättar mig och allt, livets ord. Tar mina pengar även om jag har inte några pengar. Jag ska lägga den en kronan där. Det kommer 1000 lappar. Ja, det var den andra värsta livet som jag har gått igenom.
Men det låter lite som att du är inne i det här livets ord ett tag. I alla fall, och du
ja,
tror
jag är i livets ord och han blir han vänder och blir kommenterar också.
Det är barns mamma. Jag säger att barnens pappa blir också ja, med livets ord.
Exakt. Ah. Och då blir han kristen religiös.
Okej.
Okay. Exakt samma personlighet. Exakt precis samma. När vi sitter till exempel i ett år i bibelskolan. Han, vem tittar du på? Aha. Okej. Okay. Du tittar på honom. Aha. Han som sitter där. Han var precis samma, exakt samma person.
Ja, men när du känner att det här med livets ord funkar inte heller liksom. Jag måste verkligen komma ifrån det här äktenskapet. Så här.
Då är det det som händer att livets ord, mina barn börjar kristenskolan där. Och jag är på jobbet, pappan åker och hämtar min äldsta dotter. Och utanför skolan som hon väntar på pappan, han ser att hon kramar sin klasskompis, killkompis och säger hej då. Och då när hon kommer och sitter i bilen, han börjar höja rösten. Vem är han? Varför kramar du? Tänk om någon pastor ser dig. Vad tänker de? Hur har jag uppfostrat min dotter? Och som en 13-åring tjej, hon börjar svara och hon är född här i Sverige. Hon är uppvuxen och har gått skolan, hon har gått dagis här i Sverige. Det har varit killar runt omkring henne hela tiden. Så det var väldigt konstigt att ställa en sån fråga. Och hon, för i pappas ögon var att hon var uppköptig mot honom.
Jag förstår.
Och respektlös. Då öppnar han, när han svänger mot E4:an från Livets Ord, öppnar dörren, bildörren och kastar ut henne från bilen. På E4:an. Att du åker inte med mig. Gå hem själv eller sov här bara på gatan vad du vill.
Mm.
Och då ringer hon till sin kusin och hämtar henne. Och kusinen kommer och hämtar henne. Och så kommer hon efter hon sover hemma hos min syster. Senare, på dagen efter jag skulle jobba natt, dagen efter när hon vet att jag ska komma hem, hon kommer hem. Och går direkt till sitt rum. Och pappan går, öppnar hennes dörr, går in. Var har du varit? Var har du sovit? Och hon vill inte svara. Hon säger att han ska gå ut och stänga dörren. Han gör inte det. Hon går upp från hennes säng. Ska ta ut pappan och stänga dörren. Pappan börjar sparka henne. Hon ramlar på golvet. Han fortsätter sparka henne.
Är du hemma vid den här tiden?
Nej. Och då kommer jag hem. Och jag hör henne gråta i sitt rum. Tar av skorna, går direkt till hennes rum. Och hennes yngsta syster vågar inte komma och vara med henne. För att pappan ska inte bli arg på henne heller. Och jag går in till henne och hon säger, hon bara gråter. Vad har hänt? Hon gråter så mycket som hon kan inte prata. Du måste berätta vad som har hänt. Och hon berättar för mig gråtande och säger, mamma, jag har inte din tålamod. Om du ska ha mer tålamod och stanna med den mannen, jag kommer rymma hemifrån.
Mm. Hur gammal är hon då, din dotter?
13.
Hon är 13. Så när du blev bortgift?
Exakt. Mm. Precis den tiden jag blev bortgift, han började bete sig exakt på det sättet som min bror betedde sig mot mig, mot sin dotter.
Har han börjat prata någonting? Det var ju Livets Ord där. Då kanske inte blir samma grej med bortgiftemål. Eller funkar det?
Nej, inte giftemål och sådana grejer. Ja. Men att vara med killar eller kramas. Någon pastor ska se vad de ska säga.
Det är helt tabubelagt liksom.
Ja, och själva pastorens barn var... Ja, det är så mycket att berätta om bara Livets Ord.
Jag förstår, det är en annan avsnitt kanske.
Det är en
kanske.
Riktig hemsk ställe. Men sen, det var det. Min räddning var, och då kommer min dotter, min älskade dotter säger till mig, jag har inte tålamod, jag kommer rymma hemifrån. Och till den punkten, jag stannade med den mannen för barnens skull, för att de ska ha en pappa. Och från den sekunden jag hörde ordet rimma, det var så starkt för en mamma som jag. Jag tänkte, helvete, det här ska inte gå en enda minut till med honom. Jag håller på att fixa allting själv först med hjälp av mina arbetskollegor och... När jag gjorde allt med Skatteverket, då sa jag till min arbetskollega, det enda som jag tänker absolut inte stanna kvar i Uppsala. Direkt efter separationen, jag måste härifrån. Mm. Annars kommer det inte alls funka. Det går inte.
Hur kändes det där och då? Var det så att du skulle
jag
bara bort?
Jag kände mig, när jag berättar, jag kände mig så stark.
Så var det fortfarande inte pratat med dina barn om det?
Nej, jag har aldrig känt så. Jag kände mig så stark. Är det verkligen jag? Kunde verkligen en litet ord rädda mitt liv från min egen dotter som är exakt samma ålder som jag som blev bortgift? Hon räddade mitt liv.
Ungefär hur lång tid har det gått från det här ordet rymma tills du fick samtalet om lägenheten i Jönköping?
2 veckor kanske.
Det gick så snabbt.
Det är väldigt snabbt. Och då, efter när hon ringde och sa att det finns lägenhet, jag gick och pratade med mina barn.
Mm. Vad var deras reaktion?
Min äldsta dotter, hon skulle bara flyga av glädje. Mm. Hon var så glad och tacksam. Hon kunde inte ens hon bara grät av glädje. Men hennes yngsta syster, hon var ledsen. Vad hände med mina kompisar? Vad hände med pappa? Hon kramade hennes syster, berättade att hon kan hitta andra bra kompisar. Hon kommer träffa pappa och hon blev lugn. Okej. Ja, jag skulle åka ensam 2 dagar och hämta nyckel och kolla lägenheten, lämna lite grejer. Och så jag åkte själv buss, hämtade nyckel. Jag åkte med en sopsäck med sängkläder för att kunna sova på golvet där. Mm. Hämtade nycklarna, öppnade dörren. Tog mina armar upp, skrek. Det här är min frihet. Mm. Jag har kommit i min frihet.
Det var en lycklig stund för dig.
Det är min frihetsstad här. Det är min frihetslägenhet här. Här kommer ingen störa mina barn. Här kommer ingen störa mig. Ingen ställa frågor. Här kommer mina barn leva fritt. De kan ha pojkvänner. De kan krama deras killkompisar. De kan ta in vilken kompis som helst och våga och visa. Mamma, det här är min kompis. Jag kan sitta och kolla på tv med mina barn utan att vara rädd. Vad är det du kollar på? Hur vågar du sitta och kolla på sådana program med dina barn? Bara för att ett kärlekspar kysser varandra. Mm.
Men då vet fortfarande inte barnens pappa att du
försvinner. Ja, nu vet han. Han vet jag det. Har sagt. För att då var jag det enda som var fortfarande oklart och tvång för oss alla tre var kristen skola och Livets ord. Mm. För att jag tänkte om jag skaffar kristen skolan, för att det fanns i Jönköping också. Om jag skaffar för att de ska fortsätta kristen skolan och han vet att det finns Livets ord där också, om jag medan jag är där och kollar lägenheten och jag träffar pastorn där i Livets ord också, då kommer han acceptera lite mer lugnare.
Okay.
Då sa jag till honom, jag är på väg dit och kollar lägenheten och jag kommer träffa pastorn i Livets ord där också. Jag har ordnat kristen skola så barnen går till kristen skola. Men det gick inte så lång tid att de fortsatte kristen skola. De ville båda två komma ut. Och jag var själv väldigt trött på all skit från Livets ord. Både från Jönköping och Livets ord från Uppsala. De kontaktade, de blandade sig i väldigt mycket på olika sätt.
Mm.
Så vi klarade inte av det. Så vi lämnade allt. Då började han på riktigt och han började ringa, hota, prata väldigt högt och skrika via telefon att tror du att verkligen det är jag som pratar med dig, det är Jesus som skriker, det är Jesus som pratar med dig, det är Jesus som vill varna dig. Jag bara lämnade telefonen där för att han, Han får säga vad han vill. Så jag håller på att laga mat. Jag håller på att fixa hemmet.
Du vill inte låta han förstöra din dag?
Nej. Så efter ett tag när han sa allt, han la på luren själv.
Mm.
Människor ändrar inte sig absolut inte ett dugg om man inte ändrar sig i hjärtat. Men min bror, han som gifte bort mig, han som har varit den religiösa människan i vår släkt. Mm. Första personen som tog av halen, det var hans fru.
Mm.
Han är... Jämfört, alla är fria, men jämfört med hur han har varit, jag säger att de är väldigt fria. För mig i det åldern, efter när jag fick problem, han gifte bort mig. Men samtidigt, han var bakom mig. Han räddade mig. Han fanns alltid för mig. Första gången när han märkte att jag har det väldigt dåligt med honom. Riktigt dålig. Han sa, jag finns här för dig.
Om vi ska gå tillbaka och prata, det är ju jättefint att höra att det finns någon så här koppling till det här också. Typ cirkeln sluts. Om vi ska prata lite om barnäktenskap överlag. Så kolla lite på en utredning som Migrationsverket gjorde 2016. Var det, och då identifierades 132 barn som uppgivit att varit gifta. Utredningen visar dock att det finns ett stort mörkertal. Liksom. Hur ser du på det? Liksom? Det är ändå 2016. Så det verkar inte ha hänt så jättemycket sedan du kom till Sverige. Om du skulle få skapa två helt egna lagar angående barnäktenskap som skulle börja gälla direkt när du har stiftat dem. Vad skulle det vara för lagar eller vad skulle de handla om?
Jag vill inte göra några. Jag är inte sån komplicerad person att göra stora saker. Men av det lilla man kan göra, en liten grej kan hända stora saker.
Mm.
Till exempel med boken. Jag tänker, jag bara väntar tills boken kommer ut. Jag kan ta boken. Eller jag var så glad att jag fick det möjligheten att komma hit och prata. Att lyssna på mig. Det här är till exempel en grej som för mig kan, kanske det är inte rätt svar på din fråga, men för mig det är en lag för mig. Bara en liten grej. Det är jättestort för mig. Jag har sagt mycket nu. De lyssnarna som lyssnar på det som jag säger, det kommer verkligen från mitt hjärta. Det har hänt mig. Jag är 46 år idag. Men jag fortfarande beter mig som en 13-åring när det gäller ett förhållande. För att jag har inte haft den tiden. Jag har inte haft den möjligheten. Jag vill gärna kunna vara den personen som ger möjligheten till den som behöver. Bara ställa en fråga. Bara säga, den som jag känner bara, jag har väldigt starka känslor också. Den som jag känner bara, mår du bra? Bara kunna skaffa en relation eller en sån, på något sätt att den andra personen kunna lita på mig.
För att jag brukar,
bara öppna en.
Jag brukar ställa en fråga i podcasten, det är så här, vad skulle du vilja säga till andra i samma situation som de varit i? Vad skulle du vilja säga till en, nu sa du lite av det alldeles nyss, men till en annan 13-årig flicka som kanske bor i Sverige men de flyger ner till ett annat land så blir de ju bortgifta. Så här, utan mot deras vilja. Vad skulle du vilja säga till den här lilla flickan?
Bestäm dig själv vad du ska göra. Det är din kropp, det är ditt liv, det är du. Du är värd. Du är värd för det som du är. Du är vacker, du är en underbar tjej. Du måste leva ditt liv. Det är precis som jag har gjort och jag säger till mina egna döttrar. En är 23, en är 29, men de är fortfarande ogifta. Men om de var med deras pappa kanske de var gifta. Om vi bodde fortfarande i Iran, de var säkert gifta och hade barn också.
Finns det någon hjälpare i Sverige få? Finns det några myndigheter? Finns det några organisationer?
Det finns. Det finns säkert. Sök bara. Det kommer upp mycket. Jag själv söker, när jag skulle skriva boken, jag sökte bara på Google. Okay. Det kom massa.
Så det har hänt lite ändå på ja. Sen du kom hit? Så det finns hjälp
så att få. Det finns massa kvinnor som hjälper andra kvinnor. Stöttar andra kvinnor, andra tjejer. Men även om du inte hittar någon hjälp, du kan göra det själv, säger jag.
Säg ifrån.
Säg ifrån. Åk inte. När någon inte ser dig, gå därifrån. Prata med någon i skolan. Våga och säg, även om svenskar är rädda och försiktiga för att fråga. Ta steget själv. Gå fram och säg någonting om dig själv.
Hur ser du på framtiden då? Och när kommer boken ut? Är det något datum?
Ja, vi har pratat igår att boken ska komma ut den 20 augusti.
Den heter Den ofrivilliga bruden, var det va?
Ja.
Den ofrivilliga bruden. Och 20 augusti så finns den ute. Så här, och om det är någon som lyssnar här som vill komma i kontakt med dig, då kommer jag mejla podden om ni vill, så tar jag kontakt med dig så kan jag föra upp er kanske om någon har frågor.
Självklart.
Jag vill i alla fall tacka att jag fick vara med här idag. Och jag har massa kärlek till dig och dina barn. Och bara en sista fråga. Stör barnens pappa dig någonting idag? Eller håller han sig på sin kant?
Han har börjat hota mig via min bror. Ena bror.
Är det för boken
för
som
boken.
Kommer? Ja, jag förstår.
Men, ja.
Ja, det är som det är.
Jag är inte rädd för honom. Han får hota mig så mycket som möjligt. Som han vill. Jag är inte alls orolig eller rädd för honom. Jag har varit rädd för honom tillräckligt. Det räcker. Den tiden är död.
Den är död och förbi. Nu är din tid.
Precis.
Ja, det gläder mig att höra. Tack så jättemycket för att vara med idag.
Tack så jättemycket.
Hoppas våra vägar korsas fler gånger.
Jag är jätteglad för er arbete.
Ja, tack, tack.
Jag uppskattar verkligen.
Nu gör vi det här tillsammans tycker jag, så att det är fantastiskt.
Ni är underbara.
Och som sagt, om ni lyssnar på det här och ni har frågor, så är det bara att höra av er till podcasten, så får jag er tillsammans. Massa kärlek till er, hej då!
Du har nu hört Mirandas egenupplevda historia, som hon själv kallar Den ofrivilliga bruden. Som ni hörde i denna sista del så kommer Miranda släppa en bok med samma namn i augusti månad. Skulle ni vilja få kontakt med Miranda så går det bra att skriva till redaktionen@brottsofferpodden.com. Följ oss gärna på sociala medier och på Instagram och Facebook så heter vi Brottsofferpodden. Tack för att ni har lyssnat.
Historia som berättas har satt sina spår, finns ingen skam att känna. Men den känns ändå, kände jag aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära, jag hoppas du förstår. För skulden ligger hos den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.